En podcast från Aftonbladet.
Det har skett ett ryck i guldstriden samtidigt som bottenstriden är fullständigt sinnessjuk. Och tredjeplatsen, den verkar ingen vilja ha, eller? Du lyssnar i alla fall på Sportbladets fotbollspodd FanPlus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Vi konstaterar att Häcken ser mer svårstoppad ut än kanske någonsin. Malmö visade två helt olika ansikten mot Hammarby och Växjö har bestämt sig för att de tänker överleva. Samtidigt är FC Rosengård i akut behov av poäng. Hur kunde en av svensk damfotbolls största klubbar gå från toppen till botten så snabbt? Dessutom fem kaptener i Barcelona, svensk succé utomlands och ett evigt tjat om att få fler till läktarna. Vi vet vad som behövs, frågan är hur. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Det är nästan som att det börjar bli som vanligt igen. Vi sitter i poddstudion på det som är vår normala poddtid för första gången. Jag vet inte hur länge. Hur mår du, Saga?
Jag mår jättebra. Vi kom ju in och matchade varandra, så det måste ju vara ett jättebra tecken. Rosa tröjor båda två.
Ja, visst.
Då mår vi bra.
Ja, och vet du varför jag har rosa tröjor idag?
Berätta.
Jag var på färganalys igår.
Okej.
Ja! Apropå att få infall och göra saker.
Ja.
Så har jag nu när sovrummet då är klart. Så först så var jag ju sugen på att inte komma hit överhuvudtaget idag. För att det var så himla skönt att ligga kvar i den nya sängen. Jag tog mig upp. Men då fick jag också liksom i allt det här något infall att jag vill göra en färganalys.
Mm.
För att komma fram till vilka färger man passar i och så vidare. Svinroligt. Det fanns så mycket, vissa saker sitter man själv och tittar sig på egen och bara nej, här ser jag inte jättestor skillnad.
Mm.
Men sen när liksom, alltså det var så mycket färger framför och hit och dit och kors och tvärs och till slut man bara ja, nej, det är extremt stor skillnad på okay. Vissa färger hit och dit.
Ja.
Så att nu har jag blivit då analyserad och fått min säsong av 12 säsonger som okay. Finns på ett år.
Först och främst ska jag ju säga att vi visste ju redan att du passade rosa.
Ja.
Det här har jag kunnat berätta för dig. Men nummer två, vilken säsong är du då?
Jag är Bright Spring, vilket jag också brukar säga som Bright Pink. När jag, det liksom blir någon form av mindfuck, vilket blev att det blev Bright Pink på mig idag.
Ja.
Mm, nej, men klar vår på svenska.
Klar vår. Mm. Det låter väl ljuvligt.
Mycket härligt.
Är du nöjd med ditt, du sa ju precis att du var väldigt nöjd med ditt sovrum. Men du är alltså helt klar med det nu. Är det är kakling som är på nästa?
Nu är köket nästa projekt. Nu ska du välja kakel och sådär. Det har bytts handtag och knoppar på köksluckor.
Åh jäklar alltså.
Ja, får jag upp farten då är det svårt att få stopp.
Ja, det är ju jag bekant med. Men just, ja, du verkligen kör all out. Det får man ge dig.
Ja, men lite så. Så vi får se snart kanske jag kommer in i någon form av höstlugn. Och kan bara embracea situationen. Vi får se.
Mm.
Som tur var kommer ju fotbollen hålla mig sysselsatt ett tag framöver. För att nu är vi ju i en sån härlig period där liksom damallsvenskan går in i sitt slutskede. Vi har allt det där som liksom pirrar runt de europeiska ligorna som ska dra igång. Vi har en landslagshöst där ett VM står på spel. Vi har ett Häcken som ska ut i Champions League. Vi har både Hammarby och Malmö som ska kvala vidare i Europacup. Så det kan ju finnas liksom hur mycket fotboll som helst att hugga tag i höst. Och jag hoppas det, för annars så kanske mitt hus kommer att se helt galet ut framöver när jag är inne på vända sju och göra om saker. Så att, låt oss hoppas på en fartfylld fotbollshöst. Vad tar du med dig från den veckan som har varit i fotbollens värld?
Mm, ja, men jag är ju också lite i en omstart får man ju säga. För nu har jag också börjat, eller jag har ju startat upp Premier League-säsongen. Så att jag har liksom haft väldigt mycket split vision denna helgen.
Det var en ganska sjuk premiäromgång faktiskt.
Ja, den var sinnessjuk. Alltså det hände
mitt
så
fantasy-lag där jag hade gått all in på United. Tack för den.
Nej. Vet du vad, vi ska inte hamna i för mycket snack om Premier League, men det ska sägas, och jag har sagt det även i Tiki Taka på Viaplay, att Jag tror det här kommer bli en av de mest orena säsongerna i bästa bemärkelse. Alltså det känns som att det kommer vara väldigt spretigt. Säkert mycket på grund av att det är nya tränare och så vidare. Men andra anledningar också. Så jag ska inte fastna där. Men jag ser väldigt, väldigt, väldigt mycket fram emot den här säsongen. Det är bara, det pirrar hela kroppen. Det ska bli så skoj. Och det startar ju som sagt inte på ett sätt som gjorde en besviken direkt. Och gårdagens match, bara för att slänga in den. Fulham möter ju Chelsea. Fulham snackas ju som ett nedflyttningslag. Och Chelsea... Men nörden är vinner den till slut. Men det var som att säga en pingpongmatch mellan två lag. Och jag älskar när fotboll är så. Så det var otroligt upplyftande. Men vad tar jag med mig om damens svenska säsongen? Jo, det var ju ett toppmöte. Ett toppmöte som jag hade höga, stora förväntningar på. Som lite gav en käftsmäll i första halvlek. Där jag tänkte, oj då. Är det så här stor skillnad egentligen? För alla som har sett matchen känner ju till att Hammarby kommer in med buller och bång och kunna lätta den där första halvleken med ett par bollar i mål. Det är ett självmål som ger Hammarby ledningen och sånt kan ju hända. Men det man slås av är ju alltså Malmö FFs oförmåga att göra tajmade moment på planen. Alltså pressspelet lämnar ju... Eller lös med sin frånvaro. Kläff fel många gånger. Hamnar på mellis många gånger. Och jag skulle säga att självmålet kommer ju verkligen från att man inte sitter ihop i de sakerna som är lite grundläggande för att lyckas med ett pressspel. Och sen är det olyckligt för Petrovic, såklart. Men därefter, man satt ju undrade liksom, hur många mål ska Hammarby göra den här matchen?
Ja, för Hammarby har ju inlett den här höstsäsongen genom att verkligen trumma på och ösa in mål som att de liksom minns 2023 så himla väl, fast det inte var särskilt många i nuvarande Hammarby som var med på den där guldresan 2023, men där slutade det med att det bara var ett målskillnad, och det är ju det man har känt under matcherna nu, att Hammarby kommer aldrig slå av på takten.
Nej, och de spelar väldigt bra fotboll. Jag tycker Sörum gör en av sina bästa matcher. Alltså, jag satt och nördade lite på hennes löpningar. Men hon tar så smarta löpningar. Alltså verkligen vältajmade. Hon liksom bågade en gång från mittplan ut mot kanten. Och sen stack ganska skarpt in mot straffområdet. Vilket ledde, tror jag var Jansens superläge. Och Malmö visste inte överhuvudtaget hur de skulle hantera den typen av löpning. Så jag var jätte imponerad av Malmö. Nej, det var jag inte. Av Hammarby första halvlek. Som man sett Kira Morsovic intervju halvtid. Hon är ju så jäkla rolig. För hon är ju så cool och så lugn och skrattar alltid. Och du vet... Det är ändå intressant hur distanserad hon kan vara när de underpresterar. Och jag vet inte om det är liksom, eller vad det beror på, men hon känns liksom inte så berörd, utan mer så här, ja, det här är bara ett faktum. Och sen så var hon ju väldigt ärlig med att så här, vi har tur här i första halvlek. Vi ska ligga under med bra mycket mindre eller mer än det vi har här på resultattavlan. Sen går de in i en andra halvlek och så tänker jag, om Malmö spelade så här varje match, så hade jag haft en helt annan känsla kring hur det här laget presterar. Det fanns en sån glöd, en aggressivitet. De flög in i sitt pressspel. De gjorde det synkroniserat. De var tuffa i närkamperna och var väldigt vassa i omställningar i synnerhet. Jag menar, Skog har ju ett jätteläge som hon bränner. Jag skrev ner något läge till som jag grant, herregud. Det är nästan svårare att passa målvakten som man gör än att hitta målet. Men sånt händer. Det var slarvigt uttryckt. Men i slutet, det var så öppet mål att, ja, men Grant vet ju själv. Det är klart att den ska gå i mål. Och hon gör en riktigt bra match, måste jag säga. När hon kommer in så tycker jag att Malmö får en helt annat flöde i sitt spel. Hennes löpningar, hennes sätt att liksom göra det enkelt. Hon är ju direkt hot när hon väl är på planen. Så att, ja, nej, det var ju en riktig uppryckning för Malmös del i andra halvlek. Och matchen kändes helt plötsligt mer som en jämnt spel. Men det var en match med två ansikten. Det får vi väl verkligen konstatera. Och jag tycker också Russell gör en riktigt bra match. Hon har växt in i Malmö-kostymen. Kanske är det med det här förtroendet hon har fått. Skog har ju alltid varit första valet. Nu är hon inte det längre. Den typen av konkurrens tror jag de har jättebra av. Förhoppningsvis att spelarna känner att det är motiverande. Men som sagt, det var en väldigt rolig underhållande match. Men det kändes inte som att lagen var påkopplade på samma gång. Utan de skiftade lite, vilket var som sagt, det var kul, men märklig tillställning.
Mia Persson och Filippa Kurmark var i alla fall påkopplade samtidigt.
Jesus, vad roligt det var. Ja, det var så kul.
Vi hade ju dubbla situationer egentligen i den här matchen. För i första halvlek så är det ju Zecira Musovic som får lite ont. Vilket leder till timeout-situationen. Alla samlas vid bänken. Då är Kurmark där och går och lyssnar runt Malmös lilla samling. Får väl sig någon liten knuff där, markering att du ska inte vara här. I andra halvlek så är det tvärtom. Då står Hammarby samlad och så kommer Mia Persson dit. Och alltså Filippa Kurmark, otroligt snabb och pricksäker med den där vattenflaskan. Rätt i ansiktet på Mia Persson. Mia Persson svarar typ lika snabbt genom att spruta tillbaka. Det är en sekvens man inte är van att se.
Nej, men det känns också som att är det två personer i den här ligan som ska göra det så är det de två. Alltså det är så här lite, du vet, gamla gamet, har gjort det här ett par gånger, kan slå av, kan slå på. Det verkar som att de hade ganska roligt åt situationen. Det var liksom inget, jag upplevde inte att det var något aggressivt i det. Men samtidigt verkar det som att Mia Persson blev lite stressad där när hon väl sprutade tillbaka. För hon började säga, nej men hon gjorde det först, lite så här.
Ja men för det blir ju nästan som att domarteamet kanske uppfattade först när Mia svarar att exakt trycka till, att då ser de att någonting händer och ja, kan förstå stressen där kring, för det hade ju kunnat bli en ganska hård bestraffning. Absolut. För så där får du ju faktiskt inte göra. Men det, jag uppskattar ju också att det händer och man känner där att det är två små retstickor som livar upp den här serien. Man gillar ju den typen av händelser.
Ja, det var ganska oförärligt. Alltså, så säga, länge man kan se två spelare som med ett leende på läpparna efter en sån, så kan jag typ, okej, låt det vara. Hade det istället vara liksom att de börjar bråka, då har vi en helt annan konversation såklart. Men det märks ju där att det där är bara, de tätas lite. Men det är ju också, som jag tänker, alltså, Kurmark i första läget då, kom hon på själv att hon ska gå över och gidra? Eller är någon så här, har hon kommit överens om det? Och då tänker jag ju osökt på liksom William, så här, vad fan är Kurmark? Jag kan få en instruktion till henne. Nej, vänta, hon är fel klunga. Hon står och gidrar med Malmös gäng, så att jag vet inte. Antagligen är det på eget bevåg. Men,
inte helt säker, för vi såg ju det ganska mycket under Häcken Hammarby i kuppen. Där det var en del irritation med spelare som gick fram och tillbaka och lyssnade och hade sig. Så att...
men väljer man det då innan? Jag har aldrig varit med om det. Det är nog mest det att jag själv är inte bekant med att så här, en tränare någonsin har sagt till mig att ja, om det blir stopp så gå över och lyssna.
Ja, nej. Jo, jag minns inte hur situationen ser ut, nej, från början. Hinner gå tillbaka till bänken först för att sen, nej, gå det över. Eller liksom, så att någon säger, du tar den.
Så kanske det är. Det är kanske så enkelt bara. Ah, ja. Vi ska inte djuploda där. Men, det,
nej,
var
det har ju blivit mer av ett fenomen också. Mm. För vi har ju sett det i damallsvenskan. För jag minns ju, Uppsala har ju blivit ganska hårt anklagade för att utnyttja den typen av situationer där målvakten sätter sig ner för att man ska kunna få ett taktiskt break. Det var ju redan i någon av de tidiga omgångarna när jag var uppe i Uppsala och de mötte Vittsjö, när Sofia Revucha var ganska irriterad och sa att de gör ju det här systematiskt, så att det är klart att vi gick dit. För då blev det också något litet, så, ja, men någon liten knuff eller någonting som jag minns det. Så att det är ju ett fenomen som vi ser mer och mer, men det här var den roligaste upplösningen av det som jag har sett hittills.
Definitivt.
Vi får se om det kommer fler kreativa lösningar kring den här typen av avbrott. Jag tycker ju att den typen av avbrott i sig är skit. Det måste man få bort. Att det ska kunna liksom systematiseras. Sen att ibland kommer bli avbrott, absolut. Och att man då kan vara klok och faktiskt samlas. Men att försöka systematisera det och göra det till någonting, nej.
Nej, jag håller med dig. Och i Premier League så har de ju faktiskt ett försök på att stävja det där. Mm. Som jag vet att vi pratade om när vi kommenterade kvalmatcherna där till Champions League, men det är alltså inte implementerat överallt, utan det är någonting som varje liga och sånt får testa sig fram med. Men i Premier League är det ju helt enkelt så att om en målvakt sätter sig ner utan att vara i någon direkt liksom trauma eller i närkamp eller någonting där de bara kliver ner och egentligen ber om medicinsk hjälp, så så ska man ju ta ut en spelare. Man har 10 sekunder att utse den där spelaren, annars är det kaptenen som får stå på sidan, jag tror det är en minut. Det skulle ju vara någonting, för då skulle det ju verkligen påverka. Men det är än så länge ingenting jag har sett i varken Premier League, men det har gått en omgång. Men det är kanske någonting som kommer att sprida sig. Det skulle inte vara helt fel, för något behöver man nog göra för det här med målvaktstramseriet.
Ja, det känns det verkligen som, för vi såg ju också under herrarnas fotbolls-VM i somras när man verkligen fick in de här reglerna att ja, kallar du själv in vård så behöver du vänta utanför en minut. Man ser ju fortfarande en del spelare som blir utkallade och får stå där vid sidan en minut, som blir så extremt frustrerad på att de behöver stå där. Och jag kan förstå att man blir frustrerad i det när man verkligen har fått en smäll, när det har gjort ont, när man faktiskt behövde vård. Men det kom ju som en konsekvens av alla de gånger som folk har kallat in för fördröjning, där det har sett ut att göra så himla ont och sen 2 sekunder senare så kan man springa fort som fan, för då har man helt plötsligt ett anfall, det finns en målchans, wow! Man mår hur bra som helst, och det har ju känts lyckat, så att det ska bli väldigt spännande att se hur det här med målvakterna funkar i Premier League, för att få det samma genomslag som de här avbrotten, eller då få vänta utanför en minut, har fått, så ser jag ju ingenting som kommer stoppa det från att sprida sig till fler ligor, för att det här måste vi råda bot på. Man vill ju se mer fotboll, det blir mer fart i fotbollen ju färre avbrott du har, så enkelt är det.
Ja, och jag menar även det här med inkast, det var ju första gången man såg det igår när Chelsea, en av Chelsea spelare glömmer att de bara har x antal sekunder på sig, domaren räknar ner 5 sekunder och sen helt plötsligt går det här inkastet över till motståndarlaget. Alltså bara den här att de ska vara lite mer alerta och inte... Jag har som sagt inte slösat tiden, men jag skulle ändå säga att resultaten den här veckan har ju varit lite speciella. Och just att Hammarby och Malmö spelar 1-1, det gjorde ju inte, det var inte så, kanske så bra för toppstriden på det sättet, i det avseendet att Häcken verkligen manglade AIK till slut. Och jag menar, AIK ligger fortfarande på en fjärde plats för att Eskilstuna tappar poäng lite chockerande mot ett Växjö. Så att det kändes som att, var det inte en så här lite märklig omgång där det inte rörde sig på det sättet man kanske hade trott? För att jag menar, är det någonting jag tycker vi har pratat om den här säsongen, är att ja, men vinner du en match så kan du sticka i tabellen. Alltså du kan verkligen hoppa ett par steg. Den här, jag vet inte om det var någon som tog något steg den här veckan. Det kändes som det var ganska mycket lika matcher.
Ja, det gör det verkligen. Och det som jag hade kanske större förväntningar på, för att man visste ju att okej, Hammarby tappar poäng borta mot Malmö. Det kanske inte behöver vara ett så tungt poängtapp i och med att det ändå är mot trean och man minns matchen som var i våras för Häckens del när de var på Skytteholmen match, som man tänkte att ja, den kommer de ju vinna där. Det var ju omgång 3 när vi var tillbaka precis efter, alltså vårsäsongen var ju så himla knäpp i och med att den började, det gick 2 omgångar och sen så var det uppehåll för att det var landslag. Och sen så hade vissa ännu längre uppehåll, till exempel AIK, för att just Häcken höll på att spela i Europacupen. Så att den matchen spelades ju liksom 27 maj sen, den blev liksom flyttad till senare, så att den tillhörde ju omgång 3 men spelades efter omgång 7 till och med. Ja, de hade otroligt mycket matcher där ett tag, och den matchen, den var ju en jämn tillställning där Nova Selin gav AIK ledningen. Så kommer ändå en kvittering i 93, Felicia Skröder, och man kände okej, Häcken räddar en poäng, men då kommer kliver Linda Sembrant fram och nickar in 2-1, så att AIK vann den matchen. Och därför så kände man ju lite inför matchen som då skulle spelas på söndagen, i och med att Malmö Hammarby var redan på fredagen, att okej, ja, men det kanske kan bli spännande det här. Och det var ju lite spännande. Först så kändes det som att Maja Bodin döda matchen direkt i 4:e minuten när hon gör 1-0. Men det kommer en kvittering från AIK igen som inte ger upp den här fighten. Lotta Kalske, målskytt. Sen så är det ju Maja Bodin igen.
Ja, fan vad bra hon är just nu.
Ja, det är helt otroligt hur snabbt hon bara anpassade sig till ett nytt lag och fortsatte med det hon gjorde under våren, nämligen att göra mål. Och man ser ju också då vilken utveckling hon har fått av omgivningen runt sig, bollarna hon kan få. möjligheten att göra mål. Efter det så blev det ju ett ganska långt avbrott i och med att det var oväder i Göteborg. Drog in blixtar och dunder över Hisingen, men det stoppade ju inte Häcken. När de kom ut sen så blev det ytterligare två mål. 4-1 till Häcken, och ja, det känns ju lite som att de punkterade en guldstrid just nu. För nu gjorde de ett litet ryck där uppe. Sen vet vi att det kommer att bli en väldigt, väldigt viktig match den 18 oktober. Vi har ringat in den i kalendern redan. Häcken mot Hammarby. Men det skiljer liksom just nu 4 poäng, och jag har så svårt just nu att se hur Häcken ska tappa poäng. Så bra som de är, den bredden de har på sin trupp, det är väl möjligtvis då att det kan komma in ett Champions League och stöka lite i det här. Det drar igång här om någon månad, och vi vet ju att Häcken är med i den där ligafasen. Hur man kommer att klara den balansen. Nu har man ju rutinen från förra året med att det fanns Europacupen också, men det kommer ju bli en annan typ av match i Champions League. I Champions League är det ligafasen som gäller. Det kommer att dyka upp storlag på vägen i det här. Kommer man få dem hemma eller kommer man få dem borta? Vilken typ av energi tar det där från ligaspelet? Men just nu så tycker jag att de ser så otroligt svårstoppade ut.
Nej, jag håller med. Alltså det ska väl vara att de tvingas rotera lite och att de spelarna som kommer in kanske inte har riktigt samma flow. Inte att de inte är tillräckligt bra, utan att det kanske inte är den här kemin som en startelva har etablerat. Det är väl typ det enda lilla halmstrå jag kan dra i för att göra det här ännu mer spännande. Men jag tycker de har ett enormt grepp, och jag är inte så säker på att det vi pratar om nu faktiskt kommer spela roll så som de ser ut. Också den mentalitet de verkar ha och hur de manas på hela tiden. Jag tycker Lena Sadiko är fenomenal på just det där, att det är samma arbets liksom kriterier för varje match, och du ska göra det jobbet hela tiden. Om man ser på spelarna att det finns liksom ingen avknapp, och det finns ju spelare som också är på väg tillbaka. Forstås är en av dem, Rubensson är en av dem, alltså det
Ölvestad som inte ens Ölvestad har fått se Häckentröjan,
och henne kanske jag inte håller lika högt just på grund av, inte för att hon inte är så bra, utan för att det har varit så lång period. Forstås har också varit borta för samma bekymmer, va? Det är väl knä på båda två. Men jag, i och med att Överstad fick den här starten riktigt. Hon har ju gått över i ett läge där hon inte var spelduglig. Forstasa har ju liksom varit motorn på det där mittfältet. Så det är den jämförelsen jag gör där. Eller så jag skiljer dem. Jag måste säga att Hammarby. Häcken ruggigt bra. Alltså deras nyförvärv Omeva har ju kommit tillbaka från afrikanska mästerskapet, och man fick se ett inhopp från henne där jag tycker att hennes direkthet är jättespännande. Hon är lite irrationell, skulle jag ändå kalla henne, alltså i att avseende att hon kanske tar vissa beslut som inte är skolbokat, så här gör vi här, och jag älskar ju det. Jag tycker det är lite för mycket av den varan i svensk fotboll, att du skola, så framförallt på damsidan, att du ska vara en del av laget, vilket är jättebra i många avseenden. Men det måste också finnas det här elementet av, och jäklar, hur såg du den passningen? Eller väntade du till ett skott där? Varför gjorde du det? Alltså lite den här it-faktorn. Jag tror att det kan bli ganska spännande för Häcken även i Europaspelet, att ha en sån spelare som är lite svårscoutad. Sen är hon ju lite, ska säga, oren i sin touch ibland, kan jag tycka. Kanske inte riktigt så skicklig med boll på fötterna än. Men hon är fysiskt stark, hon är direkt, hon är aggressiv. Så det var väldigt roligt att se henne i den här miljön, och att hon inte ursäktar sig för 5 öre. Det kommer bli riktigt, riktigt bra för Häcken, tror jag. Och då har Bodin och, alltså, nej, de har ju inte blivit sämre det här laget, inte. Men jag ska återkomma tillbaka till det här med liksom hur resultaten ser ut den här veckan. För att ett Kristianstad som spelar 1-1 mot Rosengård, det chockerar ju. Kristianstad fortsätter faktiskt vara det här pingponglaget som vi lite sa i början av säsongen. Nu har man ju ändå etablerat sig ganska högt upp i tabellen, men vi kan liksom inte komma ifrån att det är för stora skiftningar mellan en topprestation där man manglar motståndet till att man liksom dalar och spelar en 1-1 match mot ett krisande Rosengård. Starkt av Rosengård såklart, men de inleder ju med att faktiskt göra mål i den matchen, tappa den ledningen återigen. Där är ju den skörheten som Rosengård har, men fortfarande man förlorar inte matchen och det är en jättevinst i det läget som de är i. Vi har Djurgården BP som delar på poängen. Det blir också lite den här att de kom liksom ingenstans i det här racet. Växjö, det var ju, alltså vi kan inte understryka hur viktig den trepoängaren var. Jag tror Eskilstuna kan liksom lite överleva med tanke på var de ligger. De ligger på en femte plats. Ja, hade de vunnit matchen så hade de väl gått om AIK i det här läget. Om jag inte räknar fel, du är bättre på huvudräkning än vad jag är, Anna. Men i slutet av dagen, nu tittar du på tabellen eller?
Ja, men jag var tvungen att kolla om de också eventuellt hade gått om Malmö, men det gör de ju absolut inte.
Nej, de har gått om AIK.
Bättre målskillnad och så vidare. Så att, ja. Men AIK, de hade gått upp på en fjärde plats.
Exakt, jag menar, ja, för deras del så tror jag det hade ju varit väldigt, vad säger, bara brownie points eller vad man ska säga. Det är liksom, det är bara, det är en cool grej att göra, men det är ju inte så att de ligger något krisland. Kristianstad, som sagt, hade ju kunnat också kliva bra i tabellen, eller bra, en placering åtminstone. Skitsamma.
Vittsjö hade också kunnat ge sig upp, ja, i kampen.
Ja, exakt. Skitsamma är helt fel, för det spelar absolut jättemycket roll, för det är just det där intressant att AIK ligger i en ganska dålig period nu. Jag tror de tittar bakom sig i tabellen och undrar, när fan ska ni gå om oss då? Och än så länge så leder de ett poäng i den där racet, och det är den där poängen, alltså den känns att väga tungt, så att vilken är deras nästa match? Vi ska kolla nu.
AIK har Kristianstad
till
helgen. De möter
Kristianstad. Mm. Den blir ju så intressant.
Ja.
Den blir riktigt jävla kul. Ja, vad kul. Alltså man vill ju att lite, man vill ju att det ska hända någonting där. Jag vet inte varför jag har snöat in där, men jag tycker ändå att det är lite kul att se vem som kan pusha fjärdeplatsen och sen i synnerhet tredjeplatsen. Det är ju den som kanske väger tyngst då. Men
ja, och den blir ju, alltså, där Malmö har den just nu, de har den med 2 poängs marginal. Det kan kännas relativt tryggt utifrån vad vi har sett att Malmö kan prestera, men utifrån vad folk tippade dem i år och de stegen folk trodde att Malmö FF skulle ha tagit i den här säsongen, kombinerat med att de ska ut och kvala mer till Europa. Det kan vänta en 16-delsfinal också i dubbelmöte under hösten om de tar sig vidare från den andra kvalrundan, så att det kan bli en intensiv höst för ett Malmö FF som inte är vana. Exakt. Vid det, klarar de då hålla kvar vid sin tredje plats eller inte, kan de här lagen bakom faktiskt ge sig upp och utmana om tredje plats? Jag ser inte det som helt omöjligt. Nej. Sen så är det ju en på sätt och vis helt knäpp tabell. Jag menar, vi har Häcken som just nu är överlägna, sen har vi ett Hammarby som står stadigt på andra platsen. Ett helt gäng då inblandade i kampen om tredjeplatsen. Alltså resten av övre halvan kan ju faktiskt rent teoretiskt ta sig dit om de får resultaten med sig nu. Visade de väl kanske inte riktigt det då den här helgen som gick. Kanske smögdes in några nerver. Kanske var det några som har överpresterat tidigare som gjorde att, eller som gör att de är där de är och att de inte klarar att hänga på nu. Men sen så har vi ju bottenstriden. Den är ju faktiskt helt sinnessjuk. Ja. Alltså det är ju typ hela nedre halvan som i värsta fall kan bli indragna i den. Uppsala säger vi ju tack och hej till. Det har vi gjort sedan länge. Och moralen där, den måste vara så kantstött. Så jag vet, nu blev det liksom 5-1 förlust mot Piteå i den här omgången. Så att Uppsala, de är ju out. Men det är ett lag till som kommer ryka direkt. Det är ett lag till som kommer kvala. Jag sa ju för några avsnitt sedan att laget som förlorade matchen mellan Växjö och Djurgården skulle ryka. Det var ju Växjö som förlorade den. Nu vann Växjö mot Eskilstuna. Nu ligger Växjö på 9:e plats.
Stark spaning.
Växjö har alltså 4 poäng ner nu till IFK Norrköping på kvalplatsen. Ja. Och alltså ser man till vad den här segern betydde för Växjö att ta de poängen borta mot Eskilstuna, trots att tittar man på statsen så är det ju liksom ett Eskilstuna som tryckte på, som var de som hade flest skott på mål. De hade sina hörner. Maja Berg Östergård är ju en starkt bidragande anledning till att Växjö vinner den här matchen genom att inte släppa in något mål. Och det gör ju faktiskt att Växjö får ett litet andrum. Man får ju säga att Piteå också har det som då ändå bara är en poäng före Växjö helt plötsligt.
Ja, den är vild.
De var ju där uppe innan.
Jag menar, så det är ju, och exakt vad jag sa inne på förra veckan. Alltså ja, toppskiktet, de är där. Men mellanskiktet har ju blivit tajtare. Det har
de
blivit
är all over the place.
De är all over the place. Och det måste jag ändå säga, liksom, det är ju ett skutt i rätt riktning. För där tycker jag också vi har haft liksom, the usual suspects. Nu kan det verkligen skifta per omgång. Och det tycker jag är ganska roligt. Jag hoppas ju också att det ändå är någonting som tränarna försöker pusha lite. Alltså som du var inne på att okay, Malmö kommer kanske dala. De har inte varit stabila över säsongen. De har ett Europaspel att fokusera på som är väldigt viktigt tror jag för klubben. Att man då, alltså man måste trycka på det. Alltså här, vi har chans. Alltså jag vet att de alltid pratar match för match. Och de vill alltid få det att verka så. Men jag tycker ändå att det borde vara en jättemorot för liksom de som ligger fyra till, vad blir det, i alla fall sjunde plats, att säga hej, vi har häng på Malmö, vi kan faktiskt upp och nosa, vi kan stressa sönder dem, och sen komma ihåg att bottenskiktet, det handlar ju bara om överlevnad, så deras motivation, den är redan gjord. För Växjös del, de möter väl Malmö här nu, och det, liksom, det kan också bli en ganska rolig och intressant match, tror jag. För jag tror inte att, alltså som du är inne på Anna, jag tror det där, man ska inte underskatta mentalitet, man ska inte underskatta hur det är att visa för sig själv att så här, shit, okej, okay, vi var den anstormningen som Eskilstuna hade, vi överlevde den. Och jag vill verkligen slå ett slag för Växjös resa till Eskilstuna, för att de la upp en post på sin Instagram där man får verkligen följa dem från typ så här i otan vid sjutiden, ännu tidigare kanske för vissa som ska ta sig till bussen, resan till Eskilstuna. Alltså bara förstå att det är realiteten. Vi pratar om Piteås liksom, hur de får resa inför matcher på bortaplan. Men att Växjö då, alltså på samma dag som de ska spela en riktigt viktig match för att ta en trepoängare, så är förutsättningarna faktiskt below par. Alltså det är verkligen, verkligen inte rätt för en elitidrottare att behöva sitta så många timmar på en buss för att sen prestera, för att sen bara åka hem.
Jag tänkte bara se bilden på liksom lagkaptenen Nelly Karlsson som ligger över två säten där och försöker sova lite på vägen upp. Med hennes längd, det kan inte vara jättebekvämt.
Nej.
Att ligga
men
över
snälla,
två säten.
Men snälla, hur många bussresor har man inte åkt? Och ju bara känt att man är som ett träben när man kliver av bussen. Alltså man har liksom dead legs. Så, att, så här, jag har själv varit i den situationen. Jag vet själv hur det tär på kroppen. Man blir dåsig. Sen ska du in och prestera i 90 plus minuter. Och förväntas liksom nå din högsta prestation hela tiden. Jag förstår ju att alla som är inblandade i Växjös liksom organisation kanske inte... De kanske inte har de kraven på dem för att just på grund av att förutsättningarna är som de är. Men jag är så imponerad över hur man tar sig an den typen av resa. Det är väldigt proffsigt. Och också att man gör det lite till något lättsamt. Jag gillade verkligen den posten att det, liksom, det här är verkligheten för de som då undrar varför man inte åker dagen innan match. Därför ekonomin finns inte. Att man ändå går upp och tar den där trepoängen, den kan vara faktiskt helt avgörande för att de håller sig kvar i damallsvenskan utan att behöva kvala ens. Alltså så viktig var den där. Och ta det mot ett Eskilstuna som vi ändå berömt väldigt mycket för att vara så ramstarka. Det är Svedman som kliver fram, den där lilla tån, måltjuveriet som hon lyckades med där. Jag ska inte säga att den räddade säsongen, men den kan ha räddat säsongen. Vilket gör det så jäkla spännande framöver här. Men...
Ja, för det är klart att det var ju en käftsmäll för Växjö att åka på den förlusten som man gjorde mot Djurgården i den där matchen där jag var inne på att laget som förlorar den kommer exakt att ryka. För Växjö hämtar ju upp ett 2-0 underläge i den, kvitterar till 2-2, har en poäng med sig och sen så kommer det ett sent Djurgårdsmål som gör att Djurgården får med sig alla tre poängen hem i den matchen. Tre väldigt viktiga poäng för Djurgården såklart, men det känns lite som att Växjö kanske använder det här som tändvätska att känna sig lite uträknade. Jag hoppas ju att man använder den typen av grejer som en morot i det här. För att det är ju samma sak. Det är klart att folk kände när Växjö... Aha, säljer ni Maja Bodin nu?
Exakt.
Okej, där sålde det kanske ert damallsvenska kontrakt. De som är kvar verkar vilja visa att nej. Så lätt blir ni inte av oss.
Nej, och jag tycker det är så jävla coolt det där med mentalitet och vad kan få ett lag att gå igång. och det gäller nyckeln, alltså hitta det där. Att vara uträknande kan vara en morot. Att inte tycka om sin tränare kan vara en morot. Att det går jättebra kan vara en morot. Alltså det finns miljontals saker som kan ena en grupp. Men just det här att vara uträknad kan vara en av de bästa. Man bara känner den här glöden inombords, att man verkligen vill visa att man är, bättre än vad folk tror. Och du är inne på det, Anna, där med Djurgårdsmatchen, att, och vi pratade om det förra veckan, men det är en sån jävla styrka att ta sig tillbaka från ett 2-0 underläge och så snopet för dem att inte lyckas hela vägen. Men väldigt roligt att se hur Växjö har vaknat till liv. För jag har ändå haft dem från dag ett som ut. Alltså att de kommer... Och nu kliar vi min... kliar i ansiktet.
Akut kli.
Ja, fan, man kan inte låta det vara okliat. Men de har ju varit, alltså, i min bok uträknade från dag ett. För att jag tycker inte att de har haft truppen för att klara av det. Klarar de av det så tycker jag det är revolutionerande. För att jag tycker inte egentligen att de har förutsättningarna för det. Men det tyder på hur stark, liksom, grupp de ändå har. Tillsammans med sin tränarstab. Så nej, sjukt kul att se den utvecklingen de har fått bara de senaste 3 veckorna. Får man ju ändå konstatera.
Ja, för det är ju en klubb där har hänt en del runt också. Där... klubbchef har lämnat, Olof Unogård har fått ta ett större ansvar igen. Assisterande tränare Matilda Bergstrand har lämnat och gått till Häcken. Så att jag menar, det är inte så att det har stått stilla vid sidan om heller. Och det är en klubb i behov av pengar som då behöver utnyttja ett sånt läge som att kunna sälja Maja Bodin. Vi såg ju det precis innan seriestart också, när man släppte Josefin Harrison. Alltså bara... Hon hann ju knappt få en tröja innan hon stod på planen i Norrköping, liksom, istället för att spela den här säsongen i Växjö. Så nej, imponerande. Och jag ska faktiskt ner och se Växjö-Malmö till helgen. Mycket, mycket spänd på att se vad det kommer bjuda på. Ett annat lag som, alltså, måste hitta den där nyckeln snart till hur man vinner matcher. Visst, absolut IFK Norrköping, men ännu mer FC Rosengård som nu till helgen möter BK Häcken.
Usch, den kan bli jobbig.
Den kan bli riktigt jobbig med ett Häcken som är inne i den form de är i just nu, som har den farten uppe. Sen så väntar det liksom en resa upp hit till Stockholm. Djurgården borta. Alltså åker man på en tung förlust mot BK Häcken nu, så undrar man ju hur är det med självförtroendet. Jag hörde Molly Johansson, tror jag det var, i Radiosporten, som ändå lät väldigt positiv än så länge.
Hon
kring...
är alltid positiv.
Det är hon verkligen, och jag hoppas att den mentaliteten för Rosengårds skull smittar av sig kring att, liksom, de är så pass mycket bättre. För om du är inne på att Växjö inte kanske har truppen på pappret för att klara sig kvar, så såg man ju inte att Rosengård skulle hamna i den här situationen i år igen, med tanke på att det kändes som att förra året var ett wake-up call. Mm. Att man kände att okej, nu måste vi göra saker. Krux klev in och skulle styra och ställa och komma med pengar, och man skulle kunna värva och man skulle kunna starta om igen. För vi vet ju att det har skavt i FC Rosengård efter den där fantastiska säsongen som slutade med att man bara förlorade en enda match. Man hade ett helt otroligt lag. Caroline Seger valde att avsluta karriären. Man hade hur många som helst som satt på utgående kontrakt och lämnade. Man behövde bygga om. Man fick en spelare som inte höll samma kvalitet, givetvis, eftersom det var ett helt outstanding lag. Det går liksom inte bara att plocka in ersättare rakt av på varenda position. Det var ju typ inga spelare i startelvan kvar när vi började, alltså när säsongen efter började. Och det var ju liksom, det sipprade ju lite där även under rekordsäsongen kring den nya styrningen som hade varit i FC Rosengård, där det började ju pratas om att, ja, klubben skulle samarbeta med FCK. Det hade kommit in lite nya människor som fotbollschef och så vidare. Jag tror kanske inte att Therese Sjögran hade riktigt samma spelrum som tidigare, också hade bestämt sig för att I'm out of this efter den här säsongen. Hon lämnade ju efter den fantastiska rekordsäsongen, och man kan ju säga att det har gått hyfsat bra för henne efter det, när hon har flyttat över till Manchester City. Så att jag menar, Alltså det började ju gro redan då. Förra säsongen blev ett fiasko med Rosengårds mått mätt, trots att man behövde göra om i princip allting. Så var det väl ingen som trodde att de skulle liksom trilla ner till den nivån. Nu har man ju fått möjligheten att starta om inför den här säsongen, bryta sig loss från liksom herrarna och det där att samarbeta med FCK. Så det gör ju herrverksamheten i Rosengård, som är en egen klubb, som ett eget ID-nummer och sådär. De hänger inte ihop. Det vet jag att Rosengård på damsidan nu vill vara väldigt tydliga med, att vi håller inte på med det, utan det de gör, det är ju att Krux har klivit in som minoritetsägare, med tanke på att vi är i Sverige. Det är medlemmar som styr. Det går inte att köpa en klubb rakt av. Men Krux har ju kommit så nära man kan med svenska mått mätt. De har ju inte fått träff än så länge. Nej. Och frågan är hur det kommer gå med det där tålamodet. Vi var inne på det redan i början av säsongen. Nu är man liksom nere på en 13:e plats. Man kände ju hela tiden att snart kommer det vända. För att tittar man på dem så finns ju tendenserna, precis som Olle Johansson fortfarande säger, att det känns som att vi är bättre när vi bara får det att stämma.
De saknar lite kvalitet. Det känns som att de nya spelarna kanske ska vara svaret på det. Och det kanske tar lite för lång tid för deras behov just nu.
Ja, för just nu är de ju i akut behov av poäng om de inte ska åka ur damallsvenskan. Ja. Och det känns ju liksom som en utopi att Rosengård åker ur damallsvenskan.
Ja, jag tror, om man ska vara riktigt krass, så tror jag för deras egna del så kommer det inte... Det kommer skava extra mycket när man har gjort ett ganska stort drag med att få in Krux. Att man har försökt tänka nytt, vilket jag har varit jätteoptimistisk till. Och jag kan inte än bedöma om det var rätt eller fel, för det är för litet underlag. Det jag ska säga är att nu vet jag inte exakt hur det här liksom formaterat det här vad ska man säga, kontraktet dem emellan och hur det ser ut och så vidare. Men det skulle ju vara konstigt om de drog sig ur, om de föll ur. För att det hade ju varit väldigt oprofessionellt. Att bara för att det går dåligt så skiter man i det man har investerat i. Då kanske man måste istället utvärdera sig själva. Vad är det som har gått fel? Varför har vi inte lyckats få träff på till exempel en värvning och så vidare? Gjorde vi det i fel fönster och allt det där? Men det är ju ändå intressant, för att det blir en väldigt unik story i damallsvenskan. Och än så länge kan de ju inte säga att hej, vi är the poster girls för att så här ska man bedriva damverksamhet, med tanke på att det har gått väldigt dåligt. Men det finns många anledningar till det, så det liksom går inte att bara säga att det var på grund av att ni har tagit Krux under era vingar eller att Krux har tagit er. Och det går inte heller att säga att det är bara Joel Kjetseberg eller att det är bara i spelarna, utan jag tror det är en helhet. Jag tycker också det är märkligt att Emelie Lundberg, som gick in som sportchef, helt plötsligt bara försvann och vi har typ inte pratat om henne. Vi har inte gjort det. Jag tycker inte Rosengård riktigt har kommunicerat vad som hände med Lundberg, och jag tycker också det är ganska dåliga vibbar, att man inte liksom, oavsett hur det föll ut, oavsett om man är nöjd eller missnöjd, att liksom, varför har inget kommunicerat? Det kanske har jag, kanske har missat det. Har du sett någonting kring hennes, att hon försvann?
Men det är också hela grejen kring hur man avslutade förra säsongen och hur allt det nya började, för att det började ju lite märkligt med Joel Kjetselberg också, som ju var valet då. Krux vill ha med honom in på resan igen.
Mm.
Han som då hade lämnat några månader tidigare. Det tyder ju på att han hade ju inte tappat omklädningsrummet i alla fall när han lämnade. Och på så sätt, det är väl klokt att ta tillbaka en tränare som vet vad som krävs för att funka i klubben, som trivs i klubben, som har drivet. Men vad hände med tränarna man hade?
Ja. Man hade ju ett helt drös där ett tag.
Ja, för man plockade ju in Martin Kvarmans-Möller för att ta över efter Joel Kjetselberg. Sen kom Rafa Roldan in eftersom Möller inte hade rätt licens för att coacha. Och sen bara var bägge de två borta, och det var ju folk man plockade in på hösten i fjol. Så att allt det där, hur allting bara...
Ja, men bara så här, common courtesy, eller jag tycker det är jättekonstigt. Alltså jag har aldrig, vilket lag som helst i damallsvenskan, när de har behövt tvinga bort en sportchef eller vad det nu kan vara på grund av ekonomiska skäl, vilken anledning det än har varit, så säger man oftast tyvärr har vi avslutat den här tjänsten när den här personen har fått lämna. Jag har inte sett det, men jag kanske har missat det och då får jag verkligen be om ursäkt. Men jag tycker hela den, alltså som sagt, oavsett hur missnöjd man var med den situationen, jag tror inte heller att hon hade alla rätt förutsättningar för att vara lyckosam i det här sammanhanget. Så att jag måste säga att vi ska inte hålla på och dra tillbaka gamla grejer, men det är ju intressant att se hur snabbt du kan gå från toppen till botten. Och det är väl det som är lärdomen. Det är väl kanske där man vill nysta i att så här. Och jag, återigen, jag säger inte att Rosengård kommer att åka ut. Jag säger inte heller att det de gör nu är negativt. Utan det är bara intressant hur det har farit kring att vara en sån mästerlig liksom, säsong som det var när de gick rent. Till att där de är nu. Och process i all ära. Det är fortfarande anmärkningsvärt. Det får jag säga. Och det är fortfarande anmärkningsvärt att varenda spelare som kommer in pratar om historik. Varenda spelare pratar om hur stor klubben är och hur mycket respekt man har för historiken. Och återigen, när jag ändå vill trycka på det här med man kan inte, alltså man måste ha kulturbärare. Och jag tror de har lite för få sådana. Jag tror att Caroline Seger är enormt viktig för att vara en kulturbärare. Även om hon är utanför planen, för att påminna folk vad den här klubben har fått kriga för att lyckas tidigare. Det har inte varit enkelt, de har alltid haft det tufft. Alltså det är inte så att de har varit en rikemansklubb som bara har chillat sig igenom framgångarna. Det har alltid varit en struggle och det måste man ha respekt för. Men när spelarna som kommer in snackar om den här historiken, då undrar jag ibland om de förstår på riktigt vad klubben har stått för. För det är inte det jag alltid ser på planen. Ambition finns det. Passion finns det. Men det här med att brinna för att en klubbs överlevnad, det är väldigt svårt att återskapa. Och det beskyller jag inte spelarna för. Men jag tror också att de ska passa sig lite för när de pratar om att de vill vara med om det här vackra stora. För att det blir lite klyschigt om man inte förstår vad man faktiskt skriver under på.
Nej, och det är ju absolut inte hur verkligheten ser ut just nu. Det ska bli spännande att följa den här bottenstriden framåt. Men vi sätter punkt för Damallsvenskan för den här veckan. Och så blickar vi ut i världen. För visst, det finns ju många ställen där de stora ligorna inte är igång. Där vi går och stampar och väntar. Nästan så att man känner sig som en ko som ska släppas ut på grönbeten när WSL ska dra igång. Men i våra flöden den här veckan så har det ju poppat upp en del från USA som highlightar en viss Evelyn Ejay. Hon ligger alltså 10 på ESPNs rankning av NWSLs bästa spelare med ganska prominenta namn före sig. Hon har också då blivit den näst snabbaste europén till 10 mål i amerikanska ligan. Det tog henne 18 matcher i ligan att nå 10 mål. Först där bara, hade du kunnat sätta ettan?
Nej, för fan, jag har ju sett listan.
Ja, men när du har läst namnet, känner du att det där är den som var snabbast i 10 mål?
Ja, men jag har ju glömt det, men jag minns ju. Vänta. Visst är det en engelska?
Det är det. Och jag kände så här, jag bara, what the fuck?
Nej men gud, vad störigt.
Det var min reaktion.
Ge mig första bokstaven.
På för eller efternamn?
För.
K.
Och efternamnet första?
L.
Bra poddinnehåll nu.
Nu är det mycket stark radio, eller på sig, men mycket starkt ljud när Saga sitter
bara,
och tänker.
Säg bara.
Hon har fått lyfta Champions League-bucklan för inte så länge sedan.
Ja, men jag vet.
She has been the captain of the
jag
Arsenal.
Jag vet, men jag får inte fram hennes namn. Vänta. Ja, men, jo, vänta. Det kommer.
Stressen som just nu pågår här inne.
Men jag får inte fram namn, fan. Jag säger det bara.
Det är inte alltid helt enkelt. När det väl låser sig, så låser det sig. Kim
Little.
Ja, såklart.
Fan. Jävlar vad störigt.
Men det är ju inte den personen man känner. Jäklar vad snabbt hon gör 10 mål.
Nej, verkligen inte.
Det är ju kanske inte heller hennes spelstil nu för tiden i Arsenal. Men nej, jag blev chockad av att hon var etta på listan. Men kul med Evelyn EJ som tvåa där och hennes framfart i USA. Frågan är ju nu då hur och om landslaget kan förvalta det i höst. Vilken position hon ska in på, hur ska man använda henne? Ja, det kommer vara en kamp, men det ska bli spännande att se vad som sker. Det är ju fortfarande ett ganska bra tag kvar tills det är dags för VM-kvalet mot Litauen. Det är ju i början på oktober. Däremot såg jag att biljetter tror jag har börjat släppas nu till dubbelmötena. Det spelas väl i Kaunas, om jag minns rätt, i Litauen och sen i Stockholm den returmatchen då den 13 oktober. Och det är ju matcher Sverige ska vinna ganska enkelt. Kommer Tony Gustafsson då våga testa lite eller inte? Vi får väl se. Det gick ju inte smärtfritt under våren direkt. Vi kommer alla anledning att grotta ner oss i landslaget framöver. Det som jag såg också i mitt flöde den här veckan som jag var tvungen att skicka till dig. Det är det vi har pratat om, jag höll på att säga utförsäljningen av Barcelona. Men det har ju flyttats på ett sätt som det aldrig har flyttats förr från Barcelona. Och det var en väldigt rolig bild när de la ut en bild med kaptensbinden. Där det alltså då står 5 personer uppradade och alla sträcker sig efter bilden. Det var nästan som att tack för att du är kvar i Barcelona, varsågod du blir kapten.
Men också hur alla så här desperat försökte nå den här binden. Att sätta Bomati som säkert de kortaste armarna av de alla 5 då längst ut. Det kändes lite orimligt. Jag har faktiskt aldrig varit med om att det är 5 kaptener i en grupp. Nej, då jo, blir landslaget. Men
ja, jo, men då är det ju lagdelskaptenar
ja, ja, förlåt,
och hitta på. Och det har vi ju dömt ut. Det känns ju som, varför
nej, det är B. Det är
ska
B.
Du ha 5 kaptener? Stycken.
Jag köper 3. Det är det mesta jag har varit med om.
Men, ja, och 3 kan jag också köpa. För det kan vara, ja men, någon är kapten och sen så har du 2 vice kaptener. Ja, för du vet aldrig vem som är skadad, sjuk, jada jada, avstängd. Eller vad som. Du vill alltid ha någon som kan vara på planen. Förstår att det känns som att kaptensgrupper på 3 är ganska vanligt nu för tiden.
Ja, verkligen.
Men 5? Nej.
Nej, jag fattar
där
inte
det. Där får ju Barcelona köra om och köra rätt. Man kan inte ge binden till alla bara för att tack för att du stannade. Men för alltså, det var verkligen känslan när man ser den här bilden.
Ja, jag önskar vi kunde beskriva bilden ännu bättre. För när man sitter på någon av spelarna så är det liksom verkligen, du vet, ögonen bara ser ut som att I must reach it. Ja, men verkligen så här, det var så konstig bild bara. Det där, nej, gör om jag rätt, det var skitdåligt.
Ja, jag måste titta på den igen för den är ju väldigt rolig. Jag kan också då när jag scrollar igenom vad vi har skrivit här till varandra bara lägga till det faktum att ju ingen i Barcelona ska spela med nummer 11
den här säsongen. Den gillar jag däremot.
Alexias tröja.
Det är respekt. Det är, och det jag menar så här, det är väl ändå det enda rätta, eller? Det vore jättekonstigt att se någon annan ta hennes nummer. Det går bara inte.
Nej. Och åtminstone en säsong låta den vila. Ja. Högst rimligt. Nu tittar jag på bilden här då. Marta Torrejon ser ju ut som att hon är a dear cord in a headlight.
Det
är verkligen stirrblicken som man bara, okej. Då blir man också så, ska du verkligen vara kapten med den här blicken på bilden? Patrik står ju lite i mitten, lite lugnt och nyper på den där binden. Bonmati får ju verkligen sträcka ut.
Det är det jag menar, stackaren.
Alltså hennes arm har aldrig sett så lång ut i hela hennes liv. Sen så har vi ju Paredes som givetvis är med i den här kaptensgruppen på 5. Ser relativt avslappnad ut. Men jag stör mig också på hur de liksom har ställt upp dem. För Paredes är ju den största. Hon står inte i mitten.
Men den är så ogenomtänkt.
Ja, och sen så har vi en leende Caroline Graham Hansen längst ut som är då den 5:e i den här kaptensgruppen som också står bara nyper lite med tummen och pekfingret på kanten.
Är det det man ska bedöma hur mycket de har nypt i den där binden för att veta om de är den liksom primary eller?
Och i så fall så är det ju absolut Bonmati som har greppet om den här, det kan man säga. Hennes blåa tumnagel håller hårt i binden.
Den blir röd runt om för att den håller så.
Lite så. Hon kanske tänkte att hon vill vara Barcelona-inspirerad även där.
Herregud.
Flirting with a fan. Ja, nog om den bilden. Men märklig grej med 5
den
kaptener.
Kanske fick lite för mycket plats också i podden.
Man måste få prata om de viktiga sakerna i livet. om vi ska blicka lite mot England då via Italien. Mm. Lea Velti är ju tillbaka i WSL med ett förflutet i Arsenal. Numera i Brighton. Lämnade ju Arsenal för att spela Juventus, ett året Juventus som vi såg ganska nyligen här mot Hammarby i Champions League-kvalet, där ju tyvärr Juventus gick segrande ur den duellen. Men Lea Velti, ja, hon var inte helt nöjd med livet i Italien, och i en intervju med BBC så är hon ju inne på att hon saknade att bli värdesatt som en fotbollsspelare.
Ja, det är ju ett sig, får man säga. Och hon är ju inte första och inte sista spelaren heller, tror jag, som kommer att prata om Italien och förutsättningarna där. Jag har ju själv spelat i Italien och jag var ju långt ifrån nöjd med förutsättningar och professionalism och så här. Jag tror alltid att alla inblandade alltid försöker sitt bästa. Det är inte mitt sätt här nu att liksom hugga till ett lag jag har tillhört. Men ligan i stort är väldigt underutvecklad fortfarande. Den är inte alltid kanske som man förväntar sig. Jag tror jag pratat lite på den tidigare om liksom bara så här sak som sjukgymnaster. Alltså jag drog min baksida typ dag ett på träning. Och det första de gör är att gå stretcha den. Alltså har man dragit en muskel så vet man om att det är det sista du ska göra. Det kan till och med jag räkna ut. Så att jag kände väl att så här, det var inte alltid, som sagt, alla inblandade försökte sitt bästa, men parametrarna låg inte rätt. Och tyvärr så är det ju många som också pratar om väldigt mycket psykisk ohälsa när de har spelat i Italien. Aronsson var väl inte jättenöjd under sin tid i Italien. Sen är det ju jättemånga som också är det. Alltså vi ska verkligen inte måla upp det som att det bara är liksom pest eller kolera. Men tyvärr tror jag att det är för många saker fortfarande som inte håller den absoluta nivån. Speciellt om man har något att jämföra med. För att om man tar då Velti som har så många år i England. Hon säger ju det du beskrev, men också bara, ja. Ja, det är liksom att komma från det till Italien, det blir stora kontraster. Jag kom från USA, som också var extremt professionellt, till Italien. Och för mig var det var som liksom två olika sporter helt plötsligt. Så det, jag kan bara prata utifrån mig själv. Det är säkert jättemånga som då är i Italien och trivs. Och det är kanske det man vill höra mer om, hur deras upplevelse är. Men bara för lite sen så pratar vi om hela situationen med en spelare som blev gravid under sitt kontrakt och de tänkte dra tillbaka kontraktet. Alltså det är lite för mycket sånt, tror jag, som inte riktigt är där det ska vara.
Men vi har det fallet med Maja Göthberg som exakt. Du pratade om där. Vi har ju Ivy Loic ganska färskt i minnet också, som faktiskt blev dopningsavstängd på grund av att man hade strulat med pappersarbetet från den italienska klubbens sida. Hon blev ju senare frikänd för det här, men ja, det blev ju mer. Det är klart, jag förstår att det var skönt att få sitt namn rentvått, vilket hon ju fick i och med att hon blev friad i KAS. Men det blir ju en otrolig process att behöva gå igenom, att stå i. Och hon hade ju faktiskt redan avtjänat sitt straff när hon blev rentvådd. Så att hon fick ju liksom ändå sitta av den där avstängningen för att hennes italienska klubb hade strulat med pappersarbetet.
Och det är det här jag menar, att jag tror det är strukturerna runt om. För när det kommer till liksom tränare och liksom ambitioner och sånt, det är jag helt säker på att utvecklingen har gått i rätt riktning. Eller jag kanske naivt hoppas.
Det är ju trots allt en liga som har blivit professionaliserade de senaste åren. De var ju ganska sena in i det. Några av grejerna som Velti trycker på i intervjun då, som hon har gjort med BBC nu när hon är tillbaka i Brighton, det är ju dels ett problem som är ganska utbrett, inte bara i Italien. Det handlar ju om planerna. Yep. Underlaget som man faktiskt spelar på, hur dåliga planer det finns. Hon pratar också om bristen på bevakning, att matcherna visas inte. Det går inte att hitta någonting. Jag vet ju när vi letade, eller när vi då skulle göra Hammarby mot Juventus och så här, när man sitter och försöker hitta de senaste uppdateringarna, så är det inte helt enkelt. Inte ens om man pratar och läser italienska hittar man särskilt mycket om Juventus damlag som då skulle spela i ett Champions League-kval. Hon pekar också på något som jag ändå kan känna att där kan Sverige ligga i framkant om man lyckas med det man måste lyckas med just nu. Och det handlar om supporterkulturen runt om. Att det finns ingen supporterkultur runt om fotbollen i Italien. Det finns ju faktiskt här och det finns alla möjligheter i världen att utöka den. Det var ju en av de viktiga frågorna på det seminarium som Elitfotbolldam hade i förra veckan när man skulle prata lite framtid. Klubbarna lyfte det. Vi måste börja fylla arenorna och man måste hitta rätt publik. Man måste hitta den supporterkultur som tilltalas av damfotbollen och låta den växa, ta plats och göra inom. För då tror jag ju att det kan göra Sverige till en ganska attraktiv liga, att man jobbar upp en supporterkultur runt damfotbollen. Den finns på sina håll. Det finns mycket kvar att göra.
Ja, och där vill jag till, alltså där ligger ju Hammarby framkant och många spelare pratar om att man vill gå till Hammarby för att det lockar. Men just det där du precis sa, att man pratar om att man måste få upp publikantalet och hitta rätt publik, inte rätt publik, alla som tittar är rätt publik. Men,
ja, men den publiken som tilltalas och vill
exakt,
gå på damfotbollen.
Exakt, formulerat. Det här har jag hört sig jag spela i damallsvenskan. Det här är inte, alltså det är inte så att de har kommit på detta nu.
Vilket jag vill en del inte höra får att låta som.
Ja, jag vet. Det är allt, men varje år är det någon ny röst som säger vi måste få publik. Nej, menar du det? Det är inte att vi måste få. Det är hur. Prata om huret. Vi vet vad. Hur. Jag har inte svaren. Så att jag sitter inte på någon jävla höghäst här och säger att jag bara säger att jag är lite mätt på just det här att det kommer alltid en ny röst som ska säga att de har kommit fram till det här. Nej, det här är ett pågående problem som har varit där i urminnes tider. Så låt oss nu diskutera det andra intressanta. Hur. Hur har man fått det då? Så det var bara en liten sån.
Ja, och där finns det ju lite olika spår i med. Ja, men som Hammarby har kunnat profitera en del på att de är en dubbelklubb. Det finns de i Hammarby som går på både damer och herrar. Så är det inte överallt. Hammarby är ganska unik på så sätt att är du bajare, då hejar du på Hammarby allt. Alltså du går på bandy, du går på handboll, du går på herrfotboll, du går på damfotboll. Den kulturen finns inte i särskilt många andra klubbar. Inte så utbrett som den gör i Hammarby med den liksom, supporterbasen som de också har. Och där var ju faktiskt BK Häcken väldigt ärliga med att säga att när de tog över det som var Kopparberg, Göteborg och skulle liksom låta sitt damlag växa så gjorde de felet att ja men bara rikta sig i princip till den publik som klubben redan hade. Alltså de som var intresserade av herrfotbollen. Och att man har insett att det kanske faktiskt inte är rätt väg att gå. Så att nu är det ju en knäckfråga att förstå hur ska vi attrahera publiken att komma till arenorna för att se spelarna, för att det måste hända någonting. Det kommer bli en attraktivare liga att gå till. Det kommer bli en attraktivare liga att titta på. När vi sitter här just nu så vet vi inte vilka som har sändningsrättigheter för damallsvenskan nästa år. Och det kan jag ju säga bara utifrån ett kommentatorsperspektiv att det är ju en enorm skillnad på att göra en match när det är inramning versus när det inte är inramning. Är det inramning, då kommer liksom hela den sippra igenom och göra matchen roligare för den som tittar på tv att se matchen. Som kommentator kan man liksom hänga med i den miljö som finns. Både då matchtempo, matchbild, men också ljudkulissen som kommer från arenan. Är ljudkulissen att man hör spelarna på planen, då blir det något helt annat. Det blir ett helt annat tempo i hela matchen så som den upplevs för den som sitter och ser hemma. Det är ju bara att tänka sig tillbaka till alla de matcher vi behövde uthärda under pandemin världen över, där man liksom fick höra vad spelarna sa på planen. Alltså, alla matcher var så otroligt mycket tråkigare att titta på tv utan publik.
Ja, 100%. Jag menar, bara nu i helgen så gjorde jag Hull mot Manchester United på här sidan då i Premier League, och Hull är ju en nykomling för dem som inte har koll på det, men jag är inte så säker på om inte de hade det trycket de hade haft på sina läktare så kanske den här matchen har slutat på ett helt annat sätt. Alltså man ska inte underskatta heller att det blir den där 12:e spelaren som man brukar prata om, att det är ju hela effekten av det. Och att när Alexander Isak blir utbuad när de möter Newcastle, hans gamla lag som han lämnade under väldigt märkliga liksom, omständigheter.
Ja, han strejkade ju sig,
han strejkade ju sig därifrån och blev utbuad så fort han rörde bollen. Det är klart att det påverkar honom, men det påverkar ju säkert också domaren. Alltså slutligen blir det ju så att okej, ska du ge en frispark till Alexander Isak nu och så har du en hel läktare runt dig, alltså helt undermedvetet, så blir du som människa påverkad av energi. Och det är liksom så här, det här är ju återigen, vi säger ju ingenting som inte redan är sagt, men det är ju bara väldigt fascinerande över liksom, alla tycker det är trevligt om man gillar fotboll att gå på en fylld, alltså en fylld läktare. De flesta tycker ju det är en ganska trevlig tillställning, men för det sagt så, jag tror det är så, återigen, det är så mycket konkurrens mellan båda aktiviteter som barn sysslar med själva. Kanske multiple sports. Att sen då lägga in att man ska gå på en match. Alltså vi som jobbar med väldigt mycket sport, vi får ju ofta catcha upp. Och vi har ju förmån att göra det, men det är ju inte alla som har det. Så att det, liksom så här, ekvationen är jättesvår att lösa. Så att jag säger inte att som, nu har jag härjat lite här, men det är väl mer att man liksom, jag undrar bara, vad är svaret då? Alltså hur? Och har man ekonomi att kanske tillsätta folk som kan undersöka det på ett bra sätt? Jag är tillbaka till den här investeringen som det här amerikanska bolaget skulle göra, som tackades nej till. Vad heter de nu?
Women's Football Group, VFG.
Ja, tack. Women's Football Group. Att det varit intressant bara att se, för deras grej var ju just det där. Huret, vad ska vi göra för att få dit folk och hur ska vi samarbeta med X, Y and Z, alltså olika företag som skulle liksom locka. Nu blir det ju så här after the fact, vi vet ju inte hur det hade fallit ut. Det kanske har gått åt skogen det också. Men det hade varit intressant i alla fall att se deras strategi kring det och vad det faktiskt hade kunnat ge effekt. Men det är,
ja, det pågår ju ett projekt som EFD har tillsatt tillsammans med Two Circle, där man ju valt ut några klubbar för att försöka öka publiksnittet, att jobba på publikfrågan. Men ser man på hur det ser ut just nu så är ju utvecklingen tyvärr åt helt fel håll. Så att det ska bli intressant att se vad de kommer fram till, hur klubbarna kommer att jobba med det här framöver. För att det är en extremt viktig fråga vad gäller damfotbollen framöver. För att det är ju också publikintäkter, det handlar om ekonomin. Det är så mycket som står på spel och som... där det här kan vara en väldigt viktig pusselbit för att lösa alla de där problemen. Apropå problem, ska vi bara snudda vid, för det är ju inte så att någon av oss har suttit och sett Manchester United mot Liverpool precis. Men vi har ju ett, jag höll på att säga nykomponerat United, det är det ju inte, men det är under en ny tränare, Eva Olid. Hon har fått en ganska tuff start resultatmässigt på jobbet. Det blev förlust igen för United. Ja. Uppladdningen inför,
men du, jag såg jättelite av den, ska jag säga. Och jag blir lite chockad över, alltså, jag blir lite chockad över så här, hur de positionerade sig. Alltså, jag har inte sett hela matchen, men jag såg delar. Och det, jag tyckte ändå att det var lite märkligt hur de, det kändes som att de tillät Liverpool att kliva på ett sätt som jag bara, ni sätter själva i skiten. Och det är ju så här, om man ska vara lite possession-orienterad, som ändå Olid verkar vilja vara, i kombination med fysik och rakhet, så kan man ju ibland bjuda in det där. Så där, det ska bli skitkul att se om de blir Women's Super League. Så jag ska inte djupblöda mer än så, men jag varit väl lite förvånad ändå hur man satte sig själva i skiten. Tullis Joyce, för fan tacksamma de ska vara att de har henne. För hon tog ett par riktigt fina räddningar under den tiden jag tittade. Så att det kunde säkert blivit mycket mer till Liverpool.
Ja, vi får väl se. De har ju lite tid på sig till att jobba på det här nya spelsättet under Olid innan säsongen faktiskt drar igång. Det finns ju också möjlighet att värva lite till. Transferfönstret är fortfarande öppet. Jag ser fram emot när vi ska summera det helt och hållet. Får se vilka klubbar som faktiskt har gjort de bästa och de sämsta, vilket som är sommarens största övergång och så vidare. Men det vi också tar med oss från United-matchen, som är ett litet orosmoln, det är ju att Fridolina Rolfö inte fanns med i truppen överhuvudtaget. Det ska handla om en mindre skada. Jag hoppas verkligen att det bara är en mindre skada, att hon kan få komma tillbaka och vara så hel som möjligt en säsong. För man saknar ju en Fridolina Rolfö som är inne i ett jämnt matchande.
Ja, absolut. Nej, det är ju jätteviktigt på alla sätt och vis, och vi tänker ju alltid landslag någonstans i bakhuvudet, så att för landslagets del så är det ju av högsta essens. Men att starta säsongen så är ju inte skitkul heller. Så att det blir kul sen när vi kan sätta bettet lite mer i Women's Super League. Nu blir det ju väldigt mycket ströspekulation. Men likt som vi nördar med damasvenskan så hade det ju varit roligt att få göra lite mer inslag i Women's Super League. Så vi ser vad vi kan koka ihop längre fram.
Det gör vi absolut. Jag tänker att vi också kommer att ringa upp vår vän som befinner sig på de brittiska öarna,
ja.
Ett avsnitt sen, Frida Fagerlund, som ju också bevakar. Hon just nu så ska jag nog inte störa henne, för hon är också helt inne i en Premier League uppstart här. Vår Englands korrespondent här på Sportbladet, men hon följer ju Women's Super League tätt också. 5 plus då. Där var det ju statistik som stack ut, får man väl ändå säga, för tittar man på points per 90 i WSL då inför den här säsongen, titta tillbaka lite på hur det såg ut förra säsongen, för det är ju så. Och det här initiativet i sig, 5 plus. Äntligen så kommer det finnas ett officiellt fantasyspel för Women's Super League. Det har ju funnits ett supporterinitiativ tidigare. Det var lite knackigt. Jag spelade det någon gång. Tappade intresset ganska fort för att det såg inte så schysst ut grafiskt. Men jag menar, enda anledningen. Nej, det var att ta i. Men en stor anledning till att jag faktiskt sätter mig ner och tittar lite Premier League på helgerna, det är för att jag har ett fantasylag. Det är för att jag ska följa mina spelare och bli förbannad på att United då underpresterar när jag plockat in United-spelare i min elva, när jag har Elliot Stroud på bänken istället.
Nej.
Och man bara, va?
Måste ringa mig, Anna.
Ja, jag ska göra det framöver.
Nej, jag vet inte hur jäkla bra det är. Du har ju sett mitt fantasy-spel i damansvenskan tidigare.
Exakt.
Så det skulle inte vara.
Kanske inte. Men nu kommer det ju att komma ett officiellt på damsidan. Och ser man då till points per 90 som de lar upp, så var det inte Bunny Shaw som toppade, utan det var en viss Smilla Holmberg.
Jag har ingen aning hur du räknar ut det, men det, I like it. Kanon. Alltså jag tror faktiskt att Smilla kommer ha en dundersäsong.
Jag hoppas det.
Det känns så. Det känns ändå som att hon kommer få tillräckligt mycket speltid. Jag hoppas det.
Ja, nu kom in bra i det i fjol. Redan har fått lite semester, en försäsong, kan kliva in i det fullt ut den här säsongen. Ska bli mycket spännande att se. Jag tror kanske att hon kommer vara med i mitt fantasylag. För jag ska absolut göra ett för Women's Super League. Så 5 plus till det initiativet. Och så behöver vi ju inte kanske prata för mycket om att vi saknar att damallsvenskan bara slopade sitt.
Nej, det har vi väl ordat om vid något tillfälle.
Det tror jag. Med det, hörni, så har vi pratat på väldigt länge igen. Vi har passerat timmen som vanligt. Jag tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat så här länge. Påminner om att prenumerera på podden och ska försöka påminna mig själv att säga det här tidigare i ett avsnitt framöver, så att vi kanske får med några av dem som eventuellt slår av lite tidigare, så de inte missar nästa avsnitt.
Men det gör väl ingen?
Nej, det hoppas jag inte. Vem skulle tröttna på att lyssna på oss? Hallå! We could go on forever. Men det ska vi inte. Så hörni, tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hoppas att ni får en riktigt härlig fotbollsvecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.